Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hallå, hallå.
Idag är det söndag.
Ja, och det är 10:e avsnittet av
Tugga
Kär.
Välkomna, våra lyssnare. Vem trodde när vi satte igång här innan jul att vi skulle spela in att vi är på 10:e avsnittet?
Nej.
Nej.
Det känns helt tossigt.
Ja, för när man sätter igång en sån här grej så tänker man, alltså man är ju en idéspruta.
Mm.
Så tänker man att man ska göra massa saker, men både du och jag är ganska handlingskraftiga av oss. Vi skred ju till verket.
Exakt.
Och sen har det varit himla kul.
Ja, verkligen. Jättekul.
Ja, och jag lär mig väldigt mycket av dig.
Mm. Och jag faktiskt, alltså du öppnar mina ögon på ett sätt som jag, vissa saker som jag tänker att folk bara borde veta.
Ja.
Eller som jag tänker att det är helt självklart att man vet, men det är inte det.
Nej. Och sen så har vi ju fått så himla mycket positiv respons också. Och folk som kommer in med nya frågor, och så får vi liksom nya uppslag av ämnen hela tiden.
Mm.
Så det känns väldigt kul att podda och lära sig saker och fortsätta gång efter gång.
Exakt.
Att spela in.
Mycket kul.
Så nu är vi som sagt på 10:e avsnittet.
Oh.
Ja. Och du och jag, vi har ju pratat kött av olika slag ganska många gånger. Jag tycker fortfarande att det är oklart.
Mm.
Jag vet liksom inte
hur jag ser. Som föranlett denna aning. Har du haft en tuff vecka?
Ja. Kanske inte tuff, men jag såg, alltså orsaken till det tvivlet som återkommer, det är att man får olika budskap hela tiden, och i veckan var det ju då ett program på UR och det heter Zero Impact. Då pratar man om Özz-Nujen, han åker runt till olika familjer, jag tror att det är en serie på 4 avsnitt, där han typ, man räknar ut de här familjernas klimatpåverkan i termer av så här, konsumtion, resor, bil, shopping och så vidare.
Mm.
Senaste avsnittet handlade då om en familj som dels åt de ganska mycket kött. Och sen så den här mamman reste sin man i London ganska mycket. Men de specificerade sig ganska mycket på köttkonsumtionen. Det man förespråkade då var att de skulle så här, helt gå över till vegansk kost. Mm. Jag ser ändå UR och SVT som en ganska så här pålitlig, trovärdig källa som ska ge någon typ objektiv bild. Här liksom förespråkar man då att den här familjen ska helt och hållet övergå i vegansk kost. Mm. Och då blir jag förvirrad. Jag blir förvirrad. Mm. Mm. Är det som är svaret? Jag vill återigen ta upp köttdebatten med dig och liksom gå igenom grunderna.
Mm. Mm.
Förvirringen är total.
Förvirringen
ja,
är total.
Vi börjar om.
Ja, ja men då så. Då. Ja. Då börjar vi om då, 10 avsnitt senare.
Ja.
Nej. Men jag förstår vad du menar, för att det är ju precis de här budskapen som kommer då och då. Och som alltid så finns det olika källor för olika information. Och man kan ju nästan alltid hitta de resultaten som man själv vill hitta, helt enkelt. Och så är det ju med allt, oavsett om man pratar köttkonsumtion eller någonting helt annat. Men nu har inte jag faktiskt sett det programmet och vi försökte titta på det, men det gick, vi fick liksom inte riktigt till det.
Nej, för det var ett UR-program som man kunde se på SVT Play.
Ja, det var tvungen att skaffa något konto, så det, ja. Ja, det gjorde vi inte.
Det har inte faktiskt, nej.
Nej. Jo, men då kan vi börja med att gå igenom ungefär hur mycket kött vi äter, för det florerar alltid olika siffror. Det är sjukt förvirrande hur mycket man äter. Så jag pratade faktiskt med Jordbruksverket och de har ju, det är därifrån siffrorna kommer också, men de har massa olika typer av statistik och använder statistiken fel så blir det ju tossigt liksom.
Mm.
Så att där pratar jag med den personen som har räknat på det här, som har vändat och vridit på de olika siffrorna. Och hon har då fått ut att, för nu pratar vi om rött kött, för det är ofta det man pratar om, ja, men just när det är den största klimatboven, då säger man rött kött och hälso- och tarmcancer, då pratar man om rött kött.
Mm.
Och där finns det också massa olika forskning som visar på olika saker, som vanligt.
Mm.
Men i alla fall, ungefär rött kött så äter vi per person, så handlar det om 64,9 kilo slaktvikt. Och slaktvikt, då är det alltså när djuret hänger i, på slakteriet, alltså hela slaktkroppen. Då har ju ben och du har massa senor och det är en massa andra saker som kommer försvinna.
Mm.
Bland annat då som går till ben, som benmjöl till gödsel för till exempel ekologisk växtodling. Så man sprider ju det. Det blir en restprodukt liksom.
Mm.
Och till andra saker helt enkelt. Men och det köttet som vi faktiskt äter, då har vi 32,2 kilo som är tillagat. För sen räknar man bort.
Okej. För slaktvikten och det, ja, nej, slaktvikten såklart är ju mycket mer med ben och senor och sånt.
Mm.
Och det blir, och den raffinerade
köttet. Ja, men precis. Och sen så styckas den upp i liksom fransyskor och det blir färs och det blir filé och det blir, så att man putsar ju rätt mycket. Du vet ju själv när du köper hem en fransyska till exempel att även då putsar man ju bort en del.
Mm.
Men Jordbruksverket räknar på statistiken på det som är sålt till konsument.
Mm.
Så att det här är både importerat och svenskt kött och skärk.
Mm.
Rött alltså, baserat på rött kött. Och då är det 32,2 kilo tillagat per person, alltså per capita och år då. Och det är ju mer än Livsmedelsverkets maximala rekommendation.
Vad rekommenderar Livsmedelsverket då?
De rekommenderar 500 gram i veckan.
Och det blir då 26 kilo per år.
Ungefär, precis.
Ja. Och vi äter nu 33, 32.
Sorry. Ja, 32,2. Ja. Men alltså de här siffrorna är ju inte exakta. Det är ju en uppskattning liksom. Mm. Så att det är väl lite det också. Man får ju, man kan ju ta det bokstavligt. Och du kanske vet med det. Nej, jag äter faktiskt jättemycket mer kött. Eller jag äter mycket mindre.
Mm.
Men ofta så är det så att de här kostråden till exempel som kommer. Det är ju sällan de som faktiskt behöver ta till sig de som tar till sig dem.
Nej, ja, precis.
Det är ju oftast typ du och jag.
Ja.
Alltså sådana personer som är lite trendkänsliga och sånt. Det är ju vi som funderar hela tiden och folk får liksom ångest över vad man kan äta och vad man får äta. Medan de som kanske verkligen borde fundera lite på hur de konsumerar mat överlag, de bryr sig inte så mycket om kostråden.
Nej.
Eller något sånt där. Så att det är oftast så det blir.
Mm.
Så men där har vi i alla fall köttkonsumtionen.
Ja.
Mm.
Och de, som sagt, statistiken går att vinkla lite.
Ja, visst gör det. Men det är en uppskattning. Och någonting som talar, någonting som är otroligt tydligt dock, det är att sen vi gick med i EU på 90-talet så har priserna på kött gått ner rätt så mycket.
Okay.
Då fick ni en öppen marknad, så importen ökade ju väldigt mycket. Och den ökar fortfarande liksom. Så att man kan säga så här att vår förbrukning av kött i Sverige, den kurvan går ju parallellt med importen.
Okej.
Så att vi har en ökning av köttkonsumtionen.
Samtidigt som vi gick med i EU.
Ja, jättemycket har ökat. För att det har blivit billigare. Så vi har mycket mer importkött på marknaden nu än vad vi hade då.
Mm.
Medan den svenska produktionen har legat relativt stilla.
Okej.
Så att det har inte hänt så mycket i den svenska produktionen. Den har till och med gått ner något.
Aha.
För att det har blivit så stor konkurrens just med priser.
Just det. Mm.
Så alltså, det var väl lite det som var en positiv grej med EU. Eller en av målen. Ett av målen med den europeiska union, att det inte ska bli svält.
Mm.
Att, att mat ska bli billigare.
Mm.
Så att alla kan ha råd och ingen ska vara hungrig. Att liksom mätta. En mätt befolkning är ju en bra förutsättning för att man inte ska få krig.
Mm.
Helt enkelt.
Mm.
Så att, och ja, ju billigare köttet blir, desto mer vill vi ha.
Mm.
Och det är det man ser. Så att när du säger då att man måste bli vegan, liksom, hela den grejen och det programmet.
Mm.
Det som jag misstänker att de inte har tagit upp så mycket då, det är att runt 50% av det köttet vi äter är ju importerat idag. Och det kommer från en produktion som på vissa håll säkert är jättebra liksom.
Mm.
Och på vissa håll har de men både lägre djurvälfärdsstandard och en helt annan foderstat. Vilket då ger ett kött som ofta har en högre klimatpåverkan,
mm.
om man säger så. Så att bara man funderar på att sluta äta importerat kött och bara äta svenskt, så halverar vi vår köttkonsumtion i Sverige. Och då ligger vi ju under den här gränsen liksom.
Ja, för att, vad sa du, hur många procent av köttet vi äter i Sverige just nu är importerat? Så är det 50?
Ja, det är runt 50.
Runt 50, ja det är ganska mycket.
Vi har ju lagar och regler i Sverige som våra lantbrukare följer. Och de är hårdast i världen.
Mm.
Så att bara det är ju en positiv grej. Men sen är det ju också det med att miljöpåverkan stannar ju här. Det är våran konsumtion. Och det är också våran miljöpåverkan.
Mm.
Alltså när en hel industri flyttar till en annan kontinent, typ Kina. Ja, Kina har högst miljöpåverkan i typ världen-ish. De har också mest produktion. Alla flyttar ju sin produktion dit. Så att vi kan ju stoltsera med att vi har sänkt våra utsläpp varje år. Ja, men vi har ju ingen tunga industri kvar knappt.
Nej.
Det är ju lite så också. Mm. Att flytta...
När du äter irländskt kött så bidrar du till Irlands klimatpåverkan.
Ja, men så är det ju. Mm. Köper man en produkt som är producerad i Kina så bidrar man ju till Kinas klimatpåverkan. Ja. Och så att det landar ju alltid någonstans.
Ja.
Så det är väl lite det också att ta ansvar för, kan jag tycka,
ja.
Att man kan fundera på också.
Ja.
Vad har man en ansvarsfull produktion?
Men någonting annat som har svängt förbi och som jag ofta hör i den här köttdebatten.
Mm.
Det är att man vill ha naturbetesdjur.
Mm.
Vilket vi har mycket naturbete i Sverige.
Mm.
För att behålla de öppna landskapen.
Mm.
Och det används ofta som ett argument för att på något sätt tala för svensk köttproduktion.
Mm.
Varför är de öppna landskapen bra? Jag har glömt.
Mm. Jo, och jag förstår din poäng också där. Mm. För att då har väl han sagt att finns det egentligen något syfte med det? Är det bara för att det ska vara snyggt?
Ja, för han tog faktiskt upp det i den där Zero Impact. Det är det som gjort mig förvirrad igen.
Mm. Exakt.
Och då så bara måste jag komma tillbaka till så här, okej, men just det, varför är öppna landskap bra?
Mm. Men ett, så är det en estetisk aspekt. Det är så liksom landet har sett ut sen vi bosatte oss. Sen vi slutade vara nomader, sen vi började bruka jorden.
Mm.
Så har det sett ut här. Det är ju, om man nu ska säga inom situationstecken, naturligt för oss nu. Och där har vi också en biologisk mångfald som är unik för betesmarker. Och det inkluderar ju olika typer av insekter och fåglar och möss och gnagare och rävar och allt möjligt. Olika örter och växter och sådär som behöver den miljön för att frodas.
Uh-huh.
Så att då har man ju ett eget ekosystem där. Och det är väl egentligen det som man pushar för mycket, att det är det som är värt att bevara.
Ja.
Det ekosystemet som vi har där.
Mm. För det hade de inte kunnat klara i en skog, eller?
Nej, för det blir en helt annan miljö.
Ja.
Så du kommer inte se fjärilar liksom, som flyger omkring där i skogen.
I skogen?
Inte,
nej.
Så det är inte samma typ av flora och fauna liksom, helt nej. Enkelt. Så att där har du ju en ekologisk och biologisk mångfald. Och sen har du ju en annan ute i betesmarker.
Mm.
Så att, jag menar, det är väl lite det som är... Vad är naturligt? Det är väl den diskussionen man får föra då. Är det naturligt att bevara någonting som vi har skapat för så många hundra år sedan?
Ja, för att öppna landskap, liksom, är det ett självändamål någonstans? Att man, alltså, finns det någon typ av så här, klimatmål? Eller, alltså, finns det, liksom,
det finns
så
här, faktiskt.
Vi ska ha öppna landskap? Det finns.
Mm, det finns faktiskt i regeringens miljömål.
Okej. Okay.
Så det är att bevara ett rikt odlingslandskap.
Okej, okay. Så regeringen vill ha öppna landskap?
Ja. Ja, de vill ha öppna landskap. Och det är väl lite så här, vad är alternativet? Ska man då, antingen så låter man det växa igen, bara lämna det helt och hållet. Och lämnar man en betesmark obetad, det går jättefort och sen är det igenväxt. Okay. Och det är inte det att det blir en schysst skog, utan det blir sly.
Ja, så här.
Det blir bara ett...
Tistlar.
Det värsta du kan tänka dig. Sly liksom så här 3 meter höga tislar. Nej, men det blir slyigt. En skog, om du är ute och plockar svamp till exempel, och så kan man ibland gå i en skog där man känner så här, jäklar vilken fin skog. Alltså det blir så här, idyllen av en skog.
Mm, lite böljande nästan.
Lite böljande, det är så här fina trästammar, det är mossa på marken och man kan gå, man kan strosa fritt, inte så att man behöver så här knö sig fram.
Nej,
och låter du bara marken växa igen, då blir det ju sly. Då är det så att man känner sig, jag måste ha en machete för att gå igenom här.
Ja, liman.
Så det bara, du vet, man så bara... Man blir helt svettig.
Så det blir inte skog på en gång? Eller blir det någonsin skog?
Ja, men all skog som är fin, liksom så, den är ju på något vis brukad.
Jaha.
Alltså det finns ju, om det inte är en naturreservat.
Okej.
Men naturreservat är ju ofta också omhändertagna av någonting. Alltså att man röjer där någon gång om året liksom. Eller sådär. Man kanske har betesdjur där för att hålla liksom borta sly och sånt där. Mm. För annars blir sly, det sticker ut skott överallt. Och det blir liksom, ja det växer igen.
Ja.
Så det finns ju egentligen ingen mark som är helt naturlig.
Nej.
Kvar. Eller vad ska man, vad är det?
Ja precis, för det blir ju nästa fråga. För det, ja, man kommer ju liksom djupare och djupare in tycker jag. Ju mer jag får höra om det och ju mer liksom, ja, men program jag kollar på, ju mer jag pratar med dig, ju mer jag pratar med typ Simon och Jakob, alltså Paris Bruk. Och det är liksom så här, vad är naturligt? Alltså, när jag handlar så brukar jag tänka så här, hur togs den här råvaran fram, eller den här produkten, den här varan, hur togs den fram? Och håller det sig någorlunda naturligt? Alltså man kanske inte köper den här yoghurten som har massa jag vet, någon sån här, du vet, kvargprodukt eller yoghurt som har sjukt mycket tillsatser. Man bara, nej men det här är inte så naturligt faktiskt. Och sen så försöker man köpa så här lite rena produkter utan e-ämnen och så här, för man bara, ja men det här är naturligt. Och då om man liksom drar det naturligt längre, så ja men då kanske, för på något sätt så bara okej, men det är onaturligt inom citationstecken att hålla djur som boskap i syfte att mätta människomunnar. Säger ena delen av mig. Medan den andra delen är ju så här, okej, men vi var nomader för massa år sedan. Vi var nomader. Sen lärde vi oss, alltså vi lärde, jätterna var ju första boskapet till exempel. Och det är ju så vi har utvecklats. Det är genom att så här odla och genom att ha boskap och förvalta dem på olika sätt. Så att, och det var ju liksom, det är ju ett steg i människans utveckling. Att vi vill typ så här effektivisera. Och, ja men...
Känns ju ganska naturligt.
Ja, det är ju naturligt. Men å andra sidan, ska vi fortsätta vara nomader då? För det är det mest naturliga som finns ju.
Att bara så här... Är det verkligen det mest naturliga som finns?
Nej, å ena sidan inte heller. För att då skulle ju arten människan aldrig fortsätta utvecklas.
Nej.
Det är det som säger, jag hamnar liksom sjukt långt bak. När man bara, vad är naturligt? Det blir nästan så här filosofiskt.
Det tar rätt lång tid på ICA.
Ja.
Alltså, allting är ju onaturligt som vi gör. I så fall som att påverka någonting överhuvudtaget.
Ja.
Vi kommer att påverka, men frågan är hur mycket vi ska påverka.
Ja.
Alltså det blir väl det, och det är väl det vi pratar om också.
Ja.
För att gå tillbaka till vad som är naturligt, det går liksom inte. Det kan vi aldrig göra, utan man får väl fundera.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag är lite över, vad gör jag för val och hur lever jag mitt liv? Hur sparar du pensionsfonder? Sparar du i massa oljebolag eller vad sparar man i? Alltså det finns ju massa massa punktinsatser man kan göra. Och en av dem är ju vad man äter.
Ja.
Och då återkommer vi så här, ska jag äta kött eller ska jag inte äta kött?
Ja.
Mm. Det är svårt liksom att säga det här är rätt och det här är fel.
Nej.
Och det är väl det som är så himla jobbigt kanske. För det är väl det som många vill ha. Man vill ha så här, nu gör jag rätt.
Mm, precis. Nu. Här är kvittot
nu på gör jag bra.
Hur du lever ett, ja, nu vet jag. Ett godkänt klimatliv
så här, sätt. Ja, så här gör jag. Jag
gör så här.
Ja, precis.
Ja.
Men det är väl lite det som är grejen med, typ, med sån här fakta. Mm. Att man måste ta den med en nypa salt. Och man måste liksom utvärdera själv. Man måste fundera över det. Man kan inte bara... Det är dumt att svälja allting med hull och hår. Så det är ju väldigt bra att du blev förvirrad.
Ja.
Så att du inte bara blev rabiat.
Nej.
Istället, liksom.
För ett annat argument som används i köttdebatten.
Mm.
Det är ju att kossor äter massa foder.
Mm.
Som då skulle vara fullt brukligt för människan att äta.
Exakt.
Att de, alltså så här, 100 kilo foder blir 20 kilo färdig kött.
Precis. Att de skulle vara ineffektiva foderomvandlare, helt enkelt.
Ja.
Men ja, precis. Så att, om vi tar ett svenskt exempel då.
Mm.
Nu har ju den svenska köttproduktionen legat ganska stilla ända sedan vi gick med i EU. Trots att vi har ökat vår förbrukning av kött väldigt mycket liksom.
Mm.
Så att det handlar inte om att vi har gjort så mycket här. Men om man nu verkligen vill tänka på att man vill äta ett kött som har en mindre påverkan.
Mm.
Så finns det ju marker då i Sverige som vi har enligt miljömålen och säga vad man vill om det. Att vi ska hålla betesmarker öppna och sånt där. För att det gynnar den typen av biodiversitet. Sen binder även gräskål.
Ja, det sa Jakob.
Men enligt Jordbruksverket och olika beräkningar som FN har gjort. Så det binder kanske inte sjuka mängder kol. Enligt Jordbruksverket så binder det runt 100 kilo kol per år per hektar. Men om du ökar produktiviteten via betesmanagement eller...
Betesmanagement. Det är ett underbart
ja, men det är att man ser till att djuren kanske betar samma mark en dag.
Mm.
Och sen flyttar man staketet. Aha. Och så betar de en ny folla. Mm. Så byter de folla. Så det är intensivt bete kan man kalla det för.
Mm.
Men då kan man också få en förlust av biodiversiteten. Men man får högre kolinlagring i gräset.
Okay.
För du får högre grästillväxt. Du får större rotutveckling och sånt där. Man stimulerar, det är precis som att man klipper håret ofta. Då känns det som att det växer mer.
Mm.
Och då klipper du gräsmattan.
Mm.
Så växer det ju, blir jämnare.
Och växer. Ju mer gräset växer, desto mer koldioxid binder det.
Ja, fast när, när det väl blir så här jättehögt gräs.
Mm.
Då stagnerar ju tillväxten lite grann också.
Okay.
Det blir ju liksom inte flera meter högt.
Nej.
Utan, du vet som en äng.
Mm.
Den blir bara så tuvig typ.
Mm.
Men nästan gräsmatta är en golfbana.
Mm.
Och du klipp och så växer det. Och så klipp och så växer det, växer. Så att då får du en annan stimulering där.
Mm.
Men alltså det är inte en stor del. Och det skriver också Jordbruksverket att det är inte det som är huvudsyftet med att bevara de markerna. Utan det är att bevara biodiversiteten.
Ja,
mm.
Det, och de öppna landskapen.
Ja,
ja.
Och de, ja precis. Ja, det finns en estetisk poäng i det hela.
Mm.
Även. Och det finns ju många som har sommarställen till exempel.
Mm.
Som kanske har ett sommarställe i närheten av en kohage. Eller man går igenom ett naturreservat på väg ner till stranden eller något sånt där. Ett öppet naturreservat. Där det kanske betar lite kor eller får eller något sånt där. Och man tycker att det är så himla vackert och härligt och så.
Men, svenskt.
Ja, men skulle man ta bort alla de djuren, då växer det igen, då blir det sly. Och då, jag lovar det, alltså, folk kommer inte bli nöjda.
Nej.
När de ska, du vet, sommarhuset, det låg så himla härligt, man hade kvällssol på verandan. Ja, nej, nu är det fan gran runt hela skiten.
Men och, om man kommer tillbaka till att man hävdar att kossorna äter massa växter som skulle vara fullt dugliga för människan.
Mm.
Och att man...
Ja, men precis.
Gör om 100 kilo
ja, exakt. Glömde gå in
bete
det.
Till
glömde gå in
20 kilo kött.
Ja. Jag körde den, jag borde inte bli
politiker. Men är det så att det som man ger till kossorna skulle vi lika gärna kunna äta själva?
Nej,
är det så?
Nej, det är ju inte så. För att, kan du käka gräs liksom? Vi gör inget livsmedel av gräs. Och då kommer det här argumentet. Ja men där vi odlar gräs. Där kan vi odla morötter istället.
Kan vi det?
Nej.
Varför?
För det finns otroligt mycket marker i Sverige. Som inte lämpar sig för exempel grönsaksodling. Eller spannmålsodling.
Varför då?
För att man har dålig jord. Alltså du får inte den avkastningen liksom.
Nej.
Så för att det är också det att lantbruk är ett företagande.
Mm.
Så om du har en mark som är kass, eller det funkar att odla gräs på den liksom.
Mm.
Då kan du inte odla människomat bara för att det är bra. För att du måste ju få en viss avkastning för att få betalt för det jobbet du lägger ner.
Mm.
Så då finns det ingen vits. Och då är det som är lönsamt kanske är att odla gräs. Det är det som funkar i den marken.
Mm.
Alternativet är att bara låta det växa igen.
Ja, det är ju faktiskt, där säger du ju någonting som jag verkligen har undrat över.
Mm.
Går det verkligen att äta, odla människomat på den marken? Och då säger du att för det mesta gör det inte det. Annan grej som återkopplar till den här, vad är naturligt, vad är inte naturligt.
Mm.
Det pratas ju väldigt mycket om kossornas pruttar.
Mm.
Och att det är så här,
det är egentligen deras rapar som är the big issue.
Okej, för att
de är idisslare.
Ja, och jag tycker att det pratas väldigt mycket om deras pruttar och rapar.
Mm.
Och att det har sån jävla klimatpåverkan. Deras
rapar, egentligen borde man ju faktiskt slakta ut alla älgar också. Alla rådjur, de är också idisslare.
Är
rapar, ja visst.
För att det som jag blir lite, det är också återigen så här, vad är naturligt och vad är inte naturligt? Ja. Alltså, hade det bästa varit då att bara döda skiten? Alltså,
ja, men det är väl det som
ta
är.
Bort, för att jag menar att kossorna finns ju på planeten jorden, de kommer ju hit.
Ja, men det folk tycker är onaturligt är väl att man har sjukt många kossor på samma ställe, tänker jag.
Vi är inte nomader längre, utan vi har boskap och vi har ordnade fält.
Ja.
Och det har vi ju haft, alltså vi har ju odlat saker sedan.
Ja, sedan jättelänge.
Ja.
Men det, alltså, ja. Så djur, kor som rapar och fiser, såklart liksom. Mm. Det gör även andra idisslare, värt att, kan man ju påpeka liksom. Så älgar och rådjur är ju också miljöbovar egentligen.
PGA, rap och prutt.
Om man nu ska se det på det sättet liksom, så är de ju också stora skurkar.
Mm.
Och det är ju ett problem, eller vad man ska säga, med köttdjur och mjölkdjur, att de rapar.
Mm.
Men så är det, de släpper ju ut. Men samtidigt så binder de ju, alltså det är ju en typ av kretslopp också.
Mm.
De ger oss mat,
vi
äter det.
Mm.
Och de äter från våra fält, där man liksom brukar, och så binder det lite kol.
Mm.
Och sen så ger de oss gödsel, och vi lägger på det på fältet igen. Så det som sticker upp, det är ju metangas. Som kommer från raparna liksom. Och så är det.
Ja.
Alltså det kommer ut där.
Det måste ju på något sätt ändå typ vara bättre. Nu bara tänker jag högt här.
Mm.
Att så här, låta djuren vara djur. Men kanske inte åka lika mycket bil då.
Ja, men eller bara äta. Alltså man behöver ju inte alltid äta det billigaste.
Nej, för någonting som jag tar med mig efter den här diskussionen. Det är ju ändå att det är väldigt så här talande och enkelt att säga så här. Svensk köttproduktion bidrar till svensk klimatpåverkan.
Mm.
Och på något sätt hålla sig inom det.
Mm.
Och inte kanske då, alltså om jag bara ser till mig själv personligen.
Mm.
Att jag kanske inte då går och köper irländskt kött. För att då bidrar jag till Irlands klimatpåverkan. Mm. Och jag bor inte i Irland.
Nej, men precis. Och sen så har du ju också lite, det finns ju lite olika typer av svenskt kött också. Det finns ju en blandning där. Men det man kan gå in på liksom direkt är ju att svenska kor får förhållandevis lite soja till exempel.
Ja, soja ska vi prata om också.
Så det är typ 2% av foderstaten. Om man skulle dra det över en kam liksom.
Mm.
Ligger det där kring.
Mm.
Och det är ju små mängder om man ser på det. Men dock, och det är någonting som svenska lantbrukare arbetar med att hitta alternativ till. Och vissa har lyckats gå ifrån det och inkluderar andra saker som raps, som vi pratade om förra programmet.
Mm. För att, då skulle jag vilja komma in lite på soja.
Mm.
För det pratade han också om i Zero Impact, som gjorde att jag blev förvirrad igen.
Men tyckte han att det var jättebra med soja nu?
Nej.
Alltså om man ska bli vegan, man får inte äta soja.
Ja.
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 Svenska djur, där köper man alltid soja från soja som är certifierad. Och det innebär då att den ska komma från mark som inte någon gång har varit regnskog.
Okej.
Ja, men jag menar, du har ju en efterfrågan på soja, så har du en efterfrågan på certifierad soja. Så.
Ja.
Den är ju certifierad och det vet jag att många som har det livsmedel har också certifierad soja. Men det är någonting man kan kolla upp liksom. Speciellt om man köper sojabaserade produkter.
Mm.
Att man kollar att den kommer från certifierade, om man nu vill ha sojabaserade produkter.
Mm.
Mm.
Men det är ändå så här, man förkastar verkligen sojaproduktion.
Mm.
Fast veganers kost till stor del består av soja. Det är också lite så här, ja men jag blir liksom förvirrad. Men i svensk köttproduktion så får man bara använda certifierad soja.
Mm.
Men
och
någonstans,
och alltså grisar, allt.
Hela Sveriges jordbruk i princip får bara använda certifierad soja. Om de använder soja.
Ja, men precis.
Men den här sojan som görs av skövlad regnskogsmark.
Mm.
Den sojan, vad fan tar den vägen? Förlåt att jag svor.
Ja. Nej, men den kan ju landa i allt möjligt. Den kan ju landa i livsmedel. Den kan landa i foder. Alltså till de som inte ställer höga krav på det.
Mm.
Den kan landa i olika raffinerade produkter som mat. Eller man har som sojaolja.
Ja.
Och den kan bli biobränsle.
Ja, precis. Var dyker den upp? Var dyker sojan upp?
Den dyker upp överallt.
Sojaolja finns också, det visste inte jag.
Sojaolja, ja.
Men på någonstans, om man bara ska försöka ge guidelines utan att ge pekpinnar.
Ja.
Så Livsmedelsverket säger alltså att vi inte ska konsumera mer än, vad var det, 20...
Ja, de rekommenderar inte mer än 500 gram rött tillagat kött och skärk i veckan. Det är liksom deras maxgräns, eller vad man säger.
Mm.
Och den siffran har jag också fått kritiserad av en forskare på SLU som pratade om det. Och ifrågasatte liksom att man drar allt rött kött över en kam. För att kött har ju olika fettsammansättning beroende på vad djuret äter.
Mm.
Så att om ett djur äter väldigt mycket spannmål och majs. Jämfört med om ett djur äter väldigt mycket gräs. Så får du en annan fettsammansättning. Så om man ska kolla på hälsoaspekter så har man en nyttigare fettsammansättning när man har mycket gräsbaserade foder.
Mm. Det är ju såklart att Livsmedelsverkets siffra är ifrågasatt.
Mm.
Men ändå för att så här, någonstans hitta någon typ av. Så Livsmedelsverket säger alltså 26 kilo om året eller 500 gram i veckan.
Precis.
Och vi äter just nu typ 32,2.
Mm.
Och då kan man ju fundera på hur mycket man själv äter.
Mm.
Och
när du pratar så känner jag att det som du vill ha är ju det absolut minst miljöpåverkande köttet, om vi säger så.
Det är ju inte rött kött.
Nej, men om vi ska ta det minst påverkande röda köttet då.
Ja.
Om vi går in på, alltså okej, vi pratar bara nötkött nu. Har du djur som går på naturbete till exempel, då äter de ju inte upp mat från fält som kunde ha odlat människomat på.
Nej.
Om vi tänker på den aspekten.
Mm.
Så det är inga morötter som går förlorade där.
Nej.
Så att säga. Ja. Och sen så är det ofta så att de också får mycket gräs på vintern. Så då har du ju en lite lägre klimatpåverkan med det fodret. Alltså du hade ju teoretiskt sett kunnat äta upp deras fodervete. Om det hade varit en krissituation.
Ja.
Eller så.
För att de har lite vete i den här. Alltså,
ja, de brukar få lite grann kraftfoder också. Men, men vissa uppfödningssätt har ju mer kraftfoder. Inblandat än andra liksom.
Ja, och det kraftfoder är alltså inte ensilage?
Nej, det är spannmål eller majs eller soja eller något sånt där. Man behöver inte käka ihjäl sig liksom.
Nej, och då, jag tycker som sagt, jag blev ju förvirrad av Zero Impact för man skulle bli vegan helt plötsligt.
Mm.
Så då blev jag förvirrad igen, bara, ska jag sluta äta kött helt och hållet? Är det det som är svaret?
Ja, och sluta äta ost och sluta dricka mjölk.
Exakt.
Och sluta förbruka smör.
Ja.
Alltså exakt allt. Så. Sluta köpa skinnjackor. Ja. Sluta köpa skinnskor.
Skinnskor, exakt.
Ja.
Så då blev jag liksom förvirrad igen. Men nu känner jag att det känns lite kanske tydligare. Att man har sin... jag vet lite mer om svenskt nötköttsproduktion.
Mm. Men djur, alltså vi ska bara säga en sak om djur som är riktigt bra. Och det är att de producerar gödsel.
Ja.
Alltså utan djurgödsel.
Bajs.
Ja, bajs.
Mm.
Då blir det sjukt svårt att få saker och ting att växa. För det var det vi pratade om någon annan gång. Att varje sak som du skördar från fältet. Då har du ju plockat näring från jorden.
Mm.
Så på ett sätt ger man aldrig någonting tillbaka. Så utarmar man ju den.
Mm.
Och då är ju djurgödsel till exempel en bärande beståndsdelen i ekologisk produktion. Och även i så kallad alltså vanligt jordbruk.
Mm.
Där har det också otroligt viktigt med djurgödsel.
Mm.
Tar man bort alla djuren, då har man bara mineralgödsel att jobba med.
Mm.
Det är inte tillåtet i någon typ av ekologisk produktion.
Ja, för det som jag också så här, i den här, som gjorde mig lite förvirrad i den här Zero Impact-dokumentären.
Mm.
Det var ju att så här, jag verkligen så här stängde av tvn och bara, okej, ska vi eliminera samtliga kossor? Är det det som är svaret?
Ja.
Alltså det på riktigt stängde jag av och bara, fast va?
Jag tror att vi kommer äta mindre kött i framtiden. Det tror jag. Folk kommer ha högre krav på djurhållning till exempel. Så att jag tror att vi kommer äta mindre kött. Men samtidigt så tror jag inte att vi någonsin kommer sluta helt och hållet. För att kött, alltså djur är ju en del av jordbruket.
Tellus. Liksom.
Ja, men ja. Och det är en del av jordbruket.
Men nu känner jag mig lite mer trygg. Men jag måste säga att jag är jag blir förvirrad emellanåt.
Mm.
Och ifrågasätter allting.
Mm.
Och vi kanske, vem vet, om 10 avsnitt tar vi en till. Hur ligger det till med köttet egentligen?
Ja. Men alltså, det är verkligen, det handlar ju verkligen om att bilda sig sin egen uppfattning. Och alltså göra informerade val.
Ja.
Och utifrån de egna värderingarna som man själv har. Mm. Och sina egna mål med sin klimatbudget eller vad man ska säga.
Och som du säger ganska ofta, att så här, gör val utifrån din egen värdegrund.
Mm.
Gör en egen värdegrund. Som sagt, vill du bara äta danskt fläsk?
Käka
danskt fläsk då.
Det är enda du vill ha.
Ja, men då måste man vara medveten om det i alla fall.
Mm.
Ja.
Oj!
Nej, men du... Ja.
Jonas?
Ja?
Vi spelar in nu.
Ja, okej. Vilken penna vill du att du ska skriva adressen med?
En svart kalligrafipenna.
Ta någon svart penna, ja. Det finns ju massa svarta pennor där.
Okej.
Okej. Puss, hej.
Det var Jensis.
Ja, det är för jävla
fråga. Det var Jensis. Ja, men tack, Kattis.
Ja, men tack. Nu kan vi gå hem och fnula lite mer på det här.
Ja.
För det här ämnet är inte överstökat än.
Vet du vad jag ska äta ikväll faktiskt?
Kött.
Ja, vi ska äta köttfärs från Harrys bruk.
Ja, vad härligt.
Ja.
Härligt.
Ja, det ska bli jättegott.
Okej.
Hej.
Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.